Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Maria Sajler-Bena, varmt välkommen till Vidar möter.
Tack, kul att få vara här.
Du är numera oppositionsråd för Socialdemokraterna i Norrköping.
Det stämmer.
Sist vi sågs för att spela in en podd så var det så att i riket styrde Socialdemokraterna, i Norrköping styrde Socialdemokraterna, i regionen styrde Socialdemokraterna. Nu när vi ses här i september 2023 så är det faktiskt så att de borgerliga styr i Sverige med hjälp av SD, de borgerliga styr i Norrköping med hjälp av SD och de borgerliga styr i regionen Östergötland med hjälp av SD. Hur känns det?
Nej, men det känns inte så kul, såklart. Det var så roligt för jag fick frågan av valberedningen, kan du tänka dig bli oppositionsråd här i Norrköping? Och så ska jag lite och sa, men Socialdemokraterna tog över makten 94 och jag föddes 94. Så jag har liksom inte levt under något annat än sossestyre i Norrköping. Jag har liksom ingen livserfarenhet av något annat. Och jag skulle aldrig välja att sitta i opposition. Men utifrån rådande omständigheter så skulle jag ändå säga att vi partiinternt mår ganska bra. Vi får ägna oss åt politikutveckling, vi har väldigt bra stämning och många upplever och känner en nytändning, vilket jag tycker är kul.
Mm. Blev du förvånad att det blev de här uppgörelserna med Sverigedemokraterna? Det har ju varit väldigt högt tonläge så att säga, mot SD, att man släpper in fascismen och nazismen och sånt där. Men ändå så blev det tre sådana regeringar bara här i det här området och på många andra håll runt om i landet.
Nej, jag skulle absolut inte säga att jag blev förvånad. Jag tycker att de numera tidiga partierna, som de kallas, var väldigt tydliga innan valet att de kan tänka sig samarbeta med Sverigedemokraterna. Och vi har väl inte haft anledning, inte på lokal nivå i alla fall, att tänka att den moderata, i alla fall ledningen, tänker annorlunda. Så utifrån det så blev jag inte förvånad. Mm.
Vi ska inte prata så mycket mer om det nu utan mer om Socialdemokraterna. För i brist då på regeringsinnehav, som ju är Socialdemokraternas vanliga miljö måste man säga. Mm. De sista 100 åren tror jag man har styrt i 77 år, alltså haft statsministerposten. Så opposition är ingenting som Socialdemokraterna normalt är bra på. Mm. Men nu försöker man arbeta hårt med politikutveckling och man har tillsatt 11 olika arbetsgrupper på många vitala områden och du är med i en av de arbetsgrupperna. Och vilken då?
Nej, men jag ingår i arbetsgruppen som ska titta på hur vi kan skapa en starkare samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. Och i den här arbetsgruppen så ingår Lauren Redar som är vår gruppledare, Kristoffer Lindberg, undertecknad då, och Paja Mola som är huvudsekreterare. Mm. Och det ska jag säga att vi ska presentera först en samhällsanalys på området språk och gemenskap. Första november är sista datumet 2023. Och sedan ska vi presentera reformförslag på området senast 1 maj 2024. Och du var inne på det lite tidigare att vi har styrt under så väldigt många år. Och det ligger i Socialdemokraternas DNA att styra och lösa olika samhällsproblem. Att det har varit en utmaning att bara ägna sig åt analysdelen. Alltså hur ser problemen ut i vårt samhälle och framförallt utifrån de områden som vi tittar på, språk och samhällsgemenskap.
Mm. Språk, menar du då bokstavligen språk, alltså svenska språket? Eller?
Ja, det stämmer. Vi konstaterade väldigt fort att en så liten språknation som Sverige är, så är svenskan helt avgörande för att man ska lyckas integreras i samhället.
Mm. Men är det en ny insikt skulle du säga, eller? Om språkets betydelse, eller?
Nej, det skulle jag inte säga. Sen har vi väl fått se hur utvecklingen har tagit en annan riktning. Alltså om vi tittar inte minst på skolan så finns det ju flera privata alternativ som erbjuder engelska som huvudspråk exempelvis, vilket jag inte tror är gynnsam för språkutvecklingen. Så det är inget nytt, men vi har ändå kunnat se att utvecklingen har tagit en annan riktning.
Mm. Och ni har träffats några gånger i arbetsgruppen. Ni har också gjort en resa till Danmark.
Stämmer.
Danmark har ju förekommit allt mer som någon form av föregångsland kanske, men inspirationskälla för de svenska socialdemokraterna. Mm. Är det så?
Nej, men när vi började titta på temat samhällsgemenskap och på temat språk så insåg vi väldigt fort att det finns inget annat jämförbart land som har samma demografiska utveckling som Sverige har haft. Och idag så är det 2 miljoner människor i Sverige som är utlandsfödda, varav 1,2 miljoner av de här är födda i tredje land.
Men tredje land menar du utanför Europa?
Precis, ja. Det stämmer. Mm. Så var femte person i Sverige är född i ett annat land. Och på 30 år så är det här en ökning från 2% till befolkningen till 12% av befolkningen. Mm. Alltså gruppen som är födda i tredje land. Mm. Och vi ser ju att det här har inneburit en del utmaningar för det svenska samhället som vi inte har hanterat. Vi ser också att segregationsfrågorna är jättesvåra. Och när vi har tittat på andra länder, framförallt i Norden, så blev det ganska klart för oss att Danmark i alla fall på ett seriöst sätt försöker ta tag i segregationsfrågorna. Så här, sen landar vi i samma slutsatser i allting som de har gjort. Nej, kanske inte. Men vi tyckte ändå att det var ett bra land att få besöka och lära oss mer av. Hur har danskarna jobbat med integration?
Mm. Hur ser de danska socialdemokraterna på Sverige och de svenska socialdemokraterna? Fick du något intryck av det eller?
Ja, alltså det ska jag säga att de var väldigt, väldigt glada över att vi var där. Så här, deras bild upplevde jag var kanske att de känner att socialdemokraterna i Sverige har nyktrat till lite i integrationsfrågorna. Men med det sagt så är vi ju två länder med helt olika förutsättningar, så det går ju inte att helt kopiera allt de gör såklart. Men de var väldigt glada över att vi var där, var våran känsla efter att vi har varit där.
Mm. Men känner du så att det pågår en tillnyktring inom den svenska socialdemokratin? Är det rätt ord att säga eller?
Både ja och nej. Jag skulle säga att det är många som har flaggat för de problem som vi har idag. Och att de också har velat att vi ska ta till med drastiska åtgärder för att komma till bukt med de här problemen. Om jag bara tar som exempel på mig själv, när jag började titta på de här frågorna, så blev det rätt uppenbart att jag känner ju flera personer i Norrköping som saknar en vän, kollega eller granne som har svenska som modersmål. Och vad gör det med känslan av samhällsgemenskap när vi lever så uppdelat som vi faktiskt gör? Jag är ju övertygad om att det bidrar till polariseringen. Sen ser vi ju en situation idag där vi har unga grabbar som skjuter ihjäl varandra på öppen gata, som är födda i Sverige, som har gått i den svenska skolan, men ändå väljer, ja, eller väljer och väljer kan man väl ha olika analyser på, men som ändå befinner sig i kriminella miljöer och i parallellsamhällen. Och det tror jag har gjort att socialdemokratin också har förstått att vi lever i ett väldigt exceptionellt läge. Mm. Som vi behöver göra någonting åt. Och det är ju ofta som de här unga grabbarna som jag kallar dem, som lever i parallellsamhällen, som är födda och uppvuxna i segregerade områden. Och här har vi som samhälle misslyckats. Mm.
Du, ska vi ta några av de här frågorna då som hänger samman med detta. Så invandringsvolymerna. Hur tänker ni där? Bör man minska på invandringen?
Jag tror ju att mängd spelar roll. Och jag tror att en restriktiv migrationspolitik är nödvändig för att vi ska kunna lösa integrationen framåt. Så både antal migranter och integrationskapacitet spelar roll. Sverige har under en längre period tagit emot fler migranter än vad vi har klarat av att erbjuda en god språkträning och en integrering i samhället. Och detta beror delvis på det stora antalet migranter som har kommit, men också den undermåliga kvaliteten i mottagandet.
Mm. Det blir väl så ungefär som du var inne på, att Sverige har ju en tradition av att vara ett ganska bra invandringsland, alltså som ett rikt land och så vidare. Men då har det kommit om 80-tal siffror kanske.
Mm.
8-10 tusen, någonting sånt där. För då gör det inte så mycket att det tar ganska lång tid att etableras i Sverige. För vi vill ju gärna att man liksom ska in och få kollektiva avtalslöner, kunna försörja sig själv, inte ha någon massa svartjobb och sånt där, utan lite mer ordning och reda. Och då tar det sin tid.
Mm.
Men om det inte kommer för många så gör det ingenting, utan det blir bara bra på slutet för de allra flesta.
Mm.
Men säg om det kommer som nu 100 000 per år i många, många år, det är klart. Klart det blir problem.
Ja, och det där är intressant, för när vi har börjat titta på forskning på det här området så blir det väldigt tydligt för oss att det är ju inte bara de personer som kommer till Sverige, alltså om man själv är invandrare, som påverkas. Det här är en generationsfråga som ligger i under väldigt lång tid. Jag menar, jag har föräldrar som är födda i tredje land, alltså utanför Europa. Och vi vet ju att andra generationens invandrare eller andra generationens svenskar, vad man nu vill kalla den gruppen, min grupp, också halkar efter. Om vi ska ta ett praktiskt exempel, barn till föräldrar som inte har modersmål som svenska halkar ju efter, och det vet vi redan från förskoleålder. Och om vi då har för lite behörig personal, ibland har vi till och med personal inom förskolan som talar bristande svenska, så skulle jag nog vilja tala om att vi har väldigt stora, väldigt extrema problem i hela systemet.
Mm. Och hur börjar man att lösa de här problemen?
Ja, men jättebra fråga. Och det är väl det som vi ska titta på framåt. Mm. Vi har ju börjat med att titta på samhällsanalysen. Hur svaren kommer se ut och vad de kommer att vara kommer vi ta fram när vi presenterar våra reformförslag. Så jag vill inte föregå liksom det arbetet redan nu. Men det jag kan säga redan nu, det är att vi måste ta fram reformförslag som står i paritet med de samhällsutmaningar Sverige har idag. Av ekonomiskt och socialt polariserad befolkning, med segregation, med den ungdomskriminalitet som vi ser och med de klassklyftor som vi ser. Jag tror att det är väldigt viktigt och helt avgörande för vårt samhällsbygge att Socialdemokraterna återerövrar kampen om samhällsgemenskapen för alla. För det är bara Socialdemokraterna som kan göra en socialdemokratisk klassanalys på fråga om migrationen, på fråga om integrationen, som jag tror att andra partier saknar.
Mm. Vad betyder egentligen klassanalys i det här fallet?
Nej, men jag tror att vi behöver våga titta på eller våga prata öppet om att migrationen har ökat ojämlikheten. Den grupp som har visat sig tjäna på invandringen är de som redan är välbeställda, samtidigt som löntagarna har utsatts för en negativ konkurrens. Den liberala migrations- och arbetskraftsinvandringen har visat sig slå hårt mot LO-medlemmarna på ett generellt plan, men utrikesfödda i synnerhet. Mm. Om jag ska ta ett lokalt exempel där jag själv är född och uppvuxen i Hageby, så vet vi ju att en ökad migration har lett till att vi har fått ännu fler invandrare till Hageby, vilket också har bidragit till utmaningar inom skolan, att höja skolresultaten. Vi vet ju att det är väldigt viktigt med en blandad elevsammansättning i skolan för att man ska höja skolresultaten.
Mm. Ja, det blir ju som att man får börja om hela tiden. Och det är ju så här, många av de invandrare som kom kanske på 90-talet eller början på 2000-talet och börjar få lite ordning och skolan börjar bli bättre och man börjar tjäna lite mer pengar, kanske börjar fundera på att köpa bostad eller någonting sånt där. Pang, så smäller det till. Och så börjar det om igen. Skolan blir stökig och bråkig. Kriminella gäng runt omkring. Och det börjar om. Alltså. Mm. Och är det det du menar med klassanalys? Vilka det är som liksom får ta smällen?
Ja.
Jag är inte så bra på de där begreppen, vet du vad?
Ja, men nej, precis. Nej. Precis så. Jag tror att det är viktigt att vi börjar prata om vilka är det som får bära migrationen. Mm. Ja, men vi vet exempelvis att 2016 så tog 10% av landets grundskolor emot 43% av alla nyanlända elever. Mm. Så det är ju helt uppenbart att det finns vissa i befolkningen som har fått bära mottagandet, medan andra överhuvudtaget inte har berörts av det på samma sätt. Mm.
Nej, det blir ju mer och mer uppdelat.
Mm.
Det blir ju det.
Mm.
Och jag hörde på radion i morse, Ekot, Pet Morgon. De gjorde ett reportage i Upplands Väsby, en grundskola där, en av Sveriges sämsta då, med meritvädren och lågt ner, verkligen.
Mm.
Och det väljer ju allt fler bort att gå på den skolan. Mm. Eftersom i Stockholm och även i Norrköping, men det finns ju alternativ nära.
Mm.
Och det kan man heller inte moralisera över, tycker jag. Jag menar, vem vill ha sitt barn som ett experiment i din skola, det är kriminella gäng som går runt?
Nej, jag håller helt och hållet med dig, och här har vi också ett systemfel, inte minst i Norrköping, där vi har jättemånga friskolor, och vi vet också att det är de barn till föräldrar som är mer resursstarka som väljer bort de kommunala alternativen. Och det bidrar ju också till en ond spiral där det blir kvar en elevsammansättning som behöver mer stöd och som har mer utmaningar i att klara skolan. Så det här har ju vi någonstans skapat också som samhälle, och det är fel på systemet, skulle jag säga. Mm. Inte på enskilda föräldrar som väljer bort olika alternativ.
Mm. Och det grundläggande felet måste väl vara, som jag ser på det, att man år efter år tillåts att driva skolor där kanske bara hälften eller 60% av eleverna blir behöriga till fortsatta studier på gymnasiet. Att man bara låter det rulla på. Eller hur? För det är ju inte... Det finns många exempel på skolor som på ett och två år faktiskt har vänt. Alltså som har, både kommunala och fristående skolor som har gått jättedåligt.
Jag tror inte det där är helt enkelt, eftersom att vi har en marknad idag, skulle jag säga. En marknadiserad skola där friskolor och privata alternativ konkurrerar både utifrån utbud men även utifrån betyg. Så jag tror att det kan vara farligt att bara titta på betyg i det här fallet, utan jag tror man behöver titta mycket bredare. Sen är det klart att när vi har skolor som misslyckas med att höja skolresultaten och där det är väldigt låga resultat och låg behörighet, det är jätteproblem. Och jag vet att andra kommuner har ju till och med rivit skolor som ligger i segregerade områden där man inte har lyckats vända den här trenden för att blanda elevsammansättningen. Så jag vet att man jobbar ju, många kommuner har ju verkligen försökt att blanda elevsammansättningen.
Det verkar ju så i er grupp där att ni liksom har satt er in i problemen, och ni har talat med forskare och med andra, och ni har liksom sett på uppgifter och verkligen försökt gå till grunden med hur det har blivit som det har blivit. Och har du någon bild av nu? Du är så pass ung, alltså som du sa, född 94. Så kanske inte reflekterar över hur det var då liksom. Har ni någon preliminär bild eller uppfattning? Alltså det här funderar jag allvarligt på utan att ha något bra svar. Alltså varför gick socialdemokratin så snett i de här frågorna? Alltså jag förstår inte riktigt hur det gick till faktiskt. Om det bara berodde på att man skulle visa avsky mot Sverigedemokraterna. Eller, ja, jag vet inte vad det berodde på. För klassiskt sett så har ju socialdemokraterna alltid, jag menar med stöd av LO, man vill inte ha det på det här viset. För det är ju LO-folk och utrikesfödda LO-folk som tar smällarna. Så därför har man ju haft en restriktiv politik. Alltså av solidariska skäl.
Nej, men jag tror precis. Alltså det är ju en jätteintressant men också svår fråga såklart. Det jag kan säga, alltså jag ska försöka svara utan att fastna i allt för mycket. För jag är ju lite yngre. Och jag har inte varit med under så här väldigt lång tid. Jag har framförallt inte haft liksom nationella uppdrag som det här tidigare. Och vi har ju haft en högermajoritet i riksdagen även under socialdemokratiskt styre, vilket har försvårat för Socialdemokraterna att driva igenom flera förändringar, inte minst på skolans område när vi tittar på en marknadiserad skola. Sen, ja, vad hade man kunnat göra annorlunda? Varför har vi hamnat där vi har hamnat? Jag tror att det är hög tid för självrannsakan. Och lite som du sa, alltså, vi lever i en väldigt svår tid. Med allt som händer kring runt i våran omvärld och allt. Men vi har jättestora utmaningar. Så för mig är det ganska ointressant att börja peka finger vems fel det är. Utan vi behöver börja prata om vad ska vi göra framåt. Och jag tror att vi som parti behöver presentera ett öppet och ett ärligt både reformförslag men även en samhällsanalys på de här delarna. För mig är det ganska ointressant vems fel det här är, till och med vilka regeringars fel det är. Utan jag tror att vi har för stora problem för att blunda för det här nu. Vi behöver komma framåt.
En mycket, mycket sund inställning tycker jag, att hålla på och peka finger och fördela ansvarsbörde bakåt, jag menar, det är svårt. Det är många som är inblandade helt enkelt. Och det ena gett det andra förmodligen. Och jag tror inte att säga vems fel. Utan man är mer ute efter hur gick det till? Alltså mer samhällsprocessuellt. Alltså att man bytte linje så pass. Både sossar och moderater bytte liksom linje. På samma gång. Alltså det är konstigt. Hör du... Det är ett ganska pressat schema ni har då. 1 november, det är snart.
Det är väldigt snart.
Ja. Och det är ju jättefrågor. För det här, när vi sitter här och talar och jag lyssnar på dig, så det är inte bara språket, utan det är ju allt på något sätt.
Ja.
Och, ja. Och det är svårt att göra reformer på allt, utan man måste ju minska ner världen på något sätt.
Nej, men ännu en gång, så här, vi var inne på det lite tidigare, men det ligger ju vårt DNA någonstans att börja gräva i verktygslådan så fort vi börjar prata om problemen. Och för mig har det varit utmanande men också utvecklande att få stanna upp. Vad är egentligen problemen? Och inte direkt börja gräva i en verktygslåda. Utifrån din tidigare fråga, hur har vi kunnat hamna där vi har hamnat, så tror ju jag någonstans att vi är tjänta av att stanna upp och göra en gedigen samhällsanalys. För hade vi landat i liknande samhällsproblem då, så hade vi kanske haft andra förslag till förändringar också då.
Det säger alltså Maria Seiler Benham, som är oppositionsråd för Socialdemokraterna i Norrköping och som också ingår i en av de arbetsgrupperna där Socialdemokraterna nu, vad kan man säga, ska utveckla sin politik och förbereda sig inför valet 2026.
Mm.
Ja. Känns det bra i partiet, skulle du säga?
Ja, lokalt känns det väldigt, väldigt bra. Känns som att vi har en bra sammanhållning, det är en väldigt bra stämning och det är en ny tändning till politiken, vilket jag absolut inte var beredd på när vi för första gången på 29 år går i opposition i Norrköping. Så jag skulle säga att partiet lokalt i Norrköping mår väldigt bra. Vi har också sett en tillströmning av väldigt många nya medlemmar, vilket är jättekul.
Ja. Och partiet nationellt avslutningsvis, de inblickar du har fått nu, börjar få mer och mer?
Nej, men jag upplever att det finns en frustration både internt i partiet men även från övriga samhället att man saknar lösningar, att Socialdemokraterna inte presenterar lösningar. Och jag tror att det är väldigt viktigt ännu en gång att vi uppehåller oss vid samhällsproblemen. Vilka är samhällsproblemen för att senare kunna vända oss till verktygslådan och veta hur vi ska lösa de här väldigt svåra problem som vi står inför. Så jag skulle säga att det är ett ödmjukt parti som självrannsakar.
Mm. Det får bli sista ordet, Maria. Stort tack för att du vill vara med i Vidarmöter.
Tack själv.
Och all lycka i reformarbetet där.
Tack. Mm.